Och det är lite blandade teorier som svar. Och sen frågar Jesus, men vem säger ni att jag är då? Och Simon svarar, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger att Simon är salig eftersom det är Gud som har visat det här för honom. Och han ger också Simon ett nytt namn, Petrus, klippan. Och Jesus säger att han ska bygga sin kyrka på Petrus och ge honom nycklarna till himmelriket. Och då kommer vi in i handlingen, och om du kan och vill får du gärna stå upp. Och vi läser ifrån Matteus 16 kapitel vers 21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa, må Gud bevara dig, Herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Varsågod och sitt. Föreställ dig att du är Simon Petrus. Du har följt Jesus under en längre tid. Du har blivit en slags inofficiell ledare för lärjungarna. Och nu har du precis berättat att du är övertygad om att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus har gett dig ett nytt namn som betyder klippan, Petrus. Och du har blivit utsedd till att grunda kyrkan i världen och du ska få nycklarna till himmelriket. En fantastisk dag i en lärjunges liv. Bättre än så kan det knappast bli. Helt unikt. Och jag vill inte svära, särskilt inte här i kyrkan. Men sen kan man säga att det går åt helt fel håll. Jesus berättar för första gången att han ska lida och dö. Och du är ju Petrus, du är hängiven och det här kan du inte acceptera. Men du vill ju inte säga emot Jesus inför de andra lärjungarna, så du tar honom åt sidan och säger av omsorg och kärlek, inte på mitt skift. Det här kommer inte att hända. Och man skulle ju kunna tro att Jesus hade uppskattat den här omsorgen. Men Jesus tillrättavisar Petrus med hårdast tänkbara ord. Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Vilken omsvängning. Jag är väldigt glad för våra bibelsamtalsgrupper och jag fick med mig en hel del till den här predikan. Jesus står i ett avgörande vägval. Den ena vägen känner vi till. Det är Guds räddningsplan för mänskligheten och den väg som beskrivs i fortsättningen av evangeliet och Nya testamentet. Den vägen innebär stort lidande för Jesus. Men det finns såklart en väg till. Strunt i alltihopa. Lev ett vanligt, bekvämt liv. Och det verkar, eller jag får känslan av att Jesus tar i när han svarar Petrus. Och min gissning är att Jesus verkligen var frestad att ta den här vanliga, bekväma vägen. Och det finns ju också stöd för det lite längre fram i berättelsen när Jesus ber om att få slippa lidandets väg om det är möjligt. Men han böjer sig för faderns vilja och han tar korset. Predikans ständiga fråga. Vad har det här med oss att göra? Hur kan det som vi har läst idag påverka hur jag lever mitt liv? Finns det något vägskäl som vi står i? Finns det någon fråga just nu som är avgörande för mänsklighetens framtid? Ja, det gör ju det. Ingen annan generation har haft ett sådant ansvar som det som vi står mitt i precis just nu. Vi människor som lever precis idag på jorden, vi väljer väg, men inte bara för oss själva. Det vägval som vi gör påverkar alla kommande generationer. Jag tycker jag kan se paralleller mellan våra vägar och de vägar som Jesus hade att välja mellan. Rädda mänsklighetens livsförutsättningar för alla kommande generationer. Eller strunt i alltihopa. Lev på som vanligt. Välj bekvämligheten. Men det finns såklart skillnader. En är att Jesus gjorde sitt val själv i samråd med Gud. Vi är ju beroende av varandra i mänsklighetens genom tidernas största och viktigaste samarbetsövning. Och jag vill inte att vi ska förlamas av klimatångest. Jag tror att vi gör det tillräckligt mycket redan. Det jag vill är att vi bara ser att vi står inför ett liknande val. Jag vill att vi tillsammans tar in valet mellan den bekväma vägen och den obekväma vägen. Den bekväma vägen som vi alldeles för ofta går på och den obekväma vägen som leder oss närmare en räddning. Men vad kan vi göra då? Vi är ju som sagt beroende av resten av mänskligheten. Och eftersom det är så många som väljer den bekväma vägen är det lätt att tänka att vi kan väl lika gärna ge upp och bara följa med. Vilken röst följde Petrus när han försökte få Jesus att välja den bekväma vägen? Vilken röst följer vi? Jag tycker jag hör många röster som säger att vi måste ta hänsyn till alla som är beroende av fossila bränslen. Vi får inte förlora i konkurrenskraft eller minska BNP och vi är dessutom värda en hög levnadsstandard och ska inte behöva minska på vår bekvämlighet. Men var är den andra rösten? Den som säger att vi faktiskt behöver gå den besvärliga vägen. Att vi behöver göra uppoffringar om det här ska funka. Att vi behöver ändra vår livsstil. Göra en slags omvändelse. Vem vågar vara den impopulära rösten? Vem kan uppmana till omvändelse? Om inte vi. För vems röst är det vi ska lyssna till? Vilken röst är det vi ska återge? En sak som Jesus inte gör, det är att han pekar inte finger. Jesus har ju som sagt precis utsett Simon till klippan, Petrus, fundamentet för den nya kyrkan. Och det första som händer efter det, det är att Petrus frestar Jesus att gå åt fel håll, bort från sitt uppdrag. När det händer så säger Jesus inte, oj då, jag tog visst fel på person. Jag låter någon annan grunda kyrkan. Nej, han säger, den där tanken är inte Guds, utan människors. Jesus skiljer på tanken och människan. Han avfärdar inte Petrus. Han pekar på rätt väg. Jag tänker att det förhållningssättet behöver vi ha, både gentemot oss själva och varandra. Senast jag gjorde en sån där uppskattning av hur mycket resurser jag förbrukar. Alltså det finns ju massa sådana tester på nätet. Så trodde jag att jag låg ganska bra till. Men det behövdes faktiskt ett par jordklot för att alla skulle kunna leva som jag. inte bra. Då är det ju lätt att tänka att det spelar ingen roll. Jag är misslyckad, jag är fortfarande en del av problemet. Jag som trodde att jag var och hjälpte till med lösningen. Men vart leder den tanken? Till vilken väg? Jag har insett att den leder tillbaka till den bekväma vägen. Jag vill läsa ett stycke ur Saltaren 139. Och det kanske kan vara ett alternativt förhållningssätt. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Så nästa gång som jag hör en politiker säga att vi måste fortsätta satsa på fossila bränslen, eller nästa gång jag hör en kompis säga att man måste faktiskt få äta precis hur mycket nötkött man vill, eller ännu värre, när jag inser att mitt eget agerande pekar på att jag värderar min egen bekvämlighet högre än jordens klimat, då önskar jag att jag inte är tyst, utan vågar säga något i stil med: den där tanken tror jag leder åt fel håll. Skulle vi kunna fundera tillsammans på vilka andra vägar som finns? Vi befinner oss nu precis i början av fastan. Att fasta handlar om att avstå. Ofta att avstå från delar av sin egen bekvämlighet för någon annans skull. Och det är ju precis vad vi behöver träna oss på just nu. Men det anses ju oartigt att uppmana någon annan att avstå. Det skulle ju kunna missförstås som bristande omsorg, när det egentligen är precis tvärtom. Kanske är det därför jag har bävat inför den här predikan och hur den skulle tas emot av er. Även om vi ska ha Jesus som föredöme, så tror jag att vi ska undvika att kopiera hans exakta formulering: håll dig på din plats, Satan. När vi pratar med varandra så säger vi inte så. Det kan vi väl komma överens om. Men konstigt nog så ligger det ett korn av evangelium även i de orden. Jesus skiljer ut den gode Petrus från tanken som leder vilse. Därför vill jag avsluta med att be den heliga Birgittas bön, som är en bön ifrån medeltiden men som fortfarande passar så väldigt bra. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den. Amen. Då ska vi få sjunga tillsammans, och det är psalmen 392. Vem